Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa Amanda Ohms. Amanda är skådespelare, konstnär och författare. Hon har en karriär även långt utanför Sveriges gränser och hon har bott i många länder i världen. Det blev ett väldigt kärleksfullt och intressant samtal. Då sitter jag hemma hos Amanda Ohms i Vasastan i Stockholm. Hur mår du?
Jag är lite trött. Var ute för sent. Jag tycker vackert att gå på natten i Stockholm nu helt plötsligt i livet. Så jag gick liksom hela Drottninggatan i natt och så tog jag massa bilder. Och så när jag kom hem så var det, jag vet inte, jag gillar natten helt plötsligt. Jag har haft flera år när jag haft så här jätteproblem med att sova så där. Och en hel lång resa med det då. Men nu plötsligt så tycker jag inte det gör så mycket i livet. Alltså jag har gått en lång resa med allt det där med att sova och bla bla bla. Och nu plötsligt så kan jag verkligen njuta lite av att vara vaken på natten och inte få panik över det. Så att jag har haft en sån vecka, för jag har varit så jävla organiserad i många, många månader. Så att jag hade ju vernissage för någon vecka sedan, eller vad det är. Nej, faktiskt två. Och efter det så har jag gett mig själv lite semester på något vis. Och då har jag liksom varit uppe på nätterna. Så jag har sovit lite för lite, men det finns ju något fint med det också.
Och nu är det ju lite snö ut också, då är det extra fint att gå på natten.
Ja, det är ju så här tyst och så var det liksom kallt, så det nästan ingen var ute på natten där. Jag gick från Fasching hela vägen genom. Och så har man ju minnen överallt, det är ju det. Så sånt håller jag på med just nu. Tänker på platserna, sekunderna man har gjort olika saker.
Du nämnde ditt vernissage som du hade för utställningen som hade på
Taverna Brillo.
Just det.
Ja.
Och med collage.
Mm.
Jag var ju där och jag tyckte jättemycket om dina tavlor där. Kan du berätta om lite om Alla timmar heter förresten utställningen.
Ja.
Kan du berätta vad det var för någonting?
Alla timmarna handlar ju om att det tar otroligt lång tid att göra collage. Men det handlar ju om att jag har faktiskt aldrig gjort collage. Jag har egentligen inte gillat collage överhuvudtaget. Jag tycker alltid när man kommer in på ett museum eller något så jag bara, de ser så här platta och tråkiga ut. Jag brukar gå förbi dem, jag brukar inte ens titta. Men det var min vän Maria som bor i Berlin som fick mig att... Alltså jag vet, om man aldrig har sett min konst, så min konst har alltid varit svartvit oftast, förutom stora oljemålningar med färg. Men mest har jag gjort svartvita grafiska, nästan som affischliknande, träsnittsliknande, ganska helt annat än det som de här collagen är. Alltså, och när jag provade, jag gjorde ett litet collage och så tittade på det, så sa jag, nej fy fan, det här är ju, jag gillar inte collage, det blir så platt, det är så tråkigt. Men sen satt jag och stirrade på det och sen så kom jag på en egen variant. Och det var att jag liksom la kol ovanpå alla bildernas kanter liksom. Och då gled liksom bilderna ihop och så plötsligt blev det liksom inte tredimensionellt, vad fan ska jag kalla det då? Alltså det börjar flyta, vissa saker åker fram och andra åker bak. Och det blir liksom ett djup i det som jag inte tycker collage någonsin har. Jag kan gilla vissa, jag kommer nu inte ihåg vad jag såg, någon gammal från 20-30-talet. Där det bara kanske var tre eller fyra saker som hade skurits ihop. Och då måste jag erkänna att de tyckte jag var genialiska så här. Men det där med att bara limma saker och bokstäver gillar jag inte heller på collage. Så alla mina collage är liksom bara, det är bilder från affischer, alltså pop-affischer mest. Färgerna använder jag där och kanske lite så här diskokulbitar och sånt. Och sen så är det konstböcker som jag har köpt på Loppis i Berlin. Och sen är det böcker jag hittar på gatorna och barnböcker. Och så har jag bara, och reklam. Det är jättekul tycker jag att skära en bit ur en Picasso och sen så är det en bit reklam och lök och potatisnät från Reve bredvid. Alltså jag har haft jättekul. Men framförallt har det också varit att jag har haft några år som jag inte alls har mått speciellt bra. Och det har varit någon sorts bästa terapin för mig. För att det är som en rebus från det undermedvetna. Alltså alla bilder är antingen något som jag har varit med om, som jag känner igen. Min hjärna är väldigt mycket så. Alltså att jag tittar extremt på allt. Jag ser allt liksom hela tiden. Vilket också gör att jag blir trött som människa mellan varven. Så att liksom att välja bilder handlar om de där ögonblicksbilderna som jag har dagligen ända sedan jag var barn. Så är det en sorts summering inne i hjärnan som är som ett bibliotek. Så här. Så de bilderna väljer jag. Som jag hittar i böcker eller reklam eller bara sådana saker som jag bara, det där har jag sett liksom. Sen är det bilder som jag tycker är vackra. Och sen är det bilder som triggar en känsla som stör mig eller gör ont. Så då, det är den kombinationen. Och sen när jag tar en, så inser jag att min hjärna är liksom, jag har ju tränat mitt seende. För att jag, när jag tecknar så tecknar jag verkligheten, alltid människor eller platser. Så jag har liksom det här med komposition har jag liksom i mig, inte för att jag kan förklara hur det går till, men jag liksom ser framför mig formen innan jag börjar. Och sen så är det lite teknik då som man blir bättre på, hur mer man gör. Att man måste ju få kanterna då och göra så att det blir någon sån form av sug i själva kolandet på slutet. Så att, nej men jag måste säga, det är någon sorts summering av vad jag ser på jordklotet. En sorts labyrint, en sorts rebus är det.
För jag upplevde, jag tycker mycket om dem som sagt, och det var verkligen djupet i, som du sa. Jag tror jag sa det på vernissage, att vilket fantastiskt djup det var i de här. Jag, någonstans tredimensionellt när man pratar om. Men namnet Alla timmar då, det var... För att det handlar om hela ditt liv då, eller hur?
Nej, men alla timmarna som jag har stått ut för att överleva, och alla timmarna som jag haft roligt, alla timmarna som har varit väntan, alla timmarna som har varit, ja ni fattar, alla timmarna tycker jag var, jag blev glad när jag kom på den titeln, det var ganska sent. Det var bara typ veckan innan jag gått och tänkt vad ska det heta, så kom det bara till mig också. Jag försöker i denna period av mitt liv, så försöker jag ha också lite mer humor. Och det har jag också försökt att få in i de här collagen. Att man leker med, att man inte så, hur ska jag säga? Och då tänkte jag, alla timmarna är ju helt konkreta. Det tar extremt lång tid att göra dem. Men den dubbla botten är ju faktiskt att jag liksom... Hela mitt liv har faktiskt ändrat sig. Om du hade pratat med mig för 3 år sedan, så hade jag aldrig kunnat drömma om att mitt liv skulle se ut som det gör nu. Och då tycker jag det är en utmaning liksom att se på det. Att man kan riva sönder mästarnas verk och göra dem till något nytt. Och det är lite det jag försöker göra med mitt eget liv också.
Vilken är den största skillnaden på ditt liv för 3 år sedan tillbaka som du?
Åh, det är en stor fråga. Vill du verkligen veta? ja, man får göra ett val nu då, hur jag ska prata om det då. Men den största skillnaden är väl att jag hade, som alla människor så har man ju en idé om hur ens liv ska bli. Och man ju liksom jobbar hårt för att ta sig vidare i, så här är mitt liv och sen ska det bli så. Och så drömmer jag om det och så här. Och allt har förändrats för mig totalt. Och då måste man ju liksom, först var jag i chock och sen har jag då liksom någonstans byggt upp ett nytt kapitel.
För det stod i texten att det var från en livskris, eller det var den orden du hade skrivit från. Och har du kommit igenom den livskrisen nu då, kan man säga?
Alltså, kan man säga så om sig själv? Jag kan bara säga att jag har börjat sminka mig igen. Bestämt mig för att vara vacker igen. Jag rasade ihop fullständigt, gjorde jag. Men, och det var inte min mening. Och jag är en sån här högkapacitetsmänniska och min sort. Jag springer tills jag faller, så att säga. Även om hela kroppen och allting bara ropade på hallå, hallå, liksom, det här är inte så bra som du håller på med, så sket jag i det och bara fortsatte liksom. Högpresterande människor som mig kan rasa ihop. Så jag gjorde det. Men nu är det bara några saker då som får mig att få lite så här tunnelseende igen. Jag fick liksom, som man får när hjärnan plötsligt bara säger lägg dig ner. bara. Så det är väldigt få saker som att packa och resa är svårt till exempel. Då kommer den känslan av att jag är inte så bra. Och sen så har jag några personer som triggar mig också. Men nej, jag har kommit över min livskris. Ja, jag känner att jag igen nu kan, att jag vill leva. Och att jag tycker det är fint. Och att jag tar in andra människor, att det intresserar mig att lyssna. Och att jag känner att jag har börjat stråla ut ett ljus som har varit mitt största, min största stolthet som varelse på jordklotet. Så känner jag att det börjar komma igen. För att det drar till sig, jag börjar dra till mig saker som jag som var, alltid fanns där i mitt liv förut. Man märker inte när man... om man går till den mörkare sidan av sitt liv så märker man inte hur man gradvis liksom slocknar lite så här, förrän man plötsligt inte känner igen sig. Eller så var det för mig i alla fall. Och nu när jag börjar liksom röra mig ut och faktiskt igen börjar prata med nästan alla jag möter och liksom, så som jag var när jag var yngre och lyckligare så att säga. Och det har jag börjat göra igen och då kommer också jättemycket fina saker till mig och det glädjer mig. Så svaret är väl ja då. Mm.
Men vad jobbar du med nu då efter collageutställningen?
Ja, nu pustar jag ut lite. Alltså jag ska åka tillbaka så jag ska faktiskt göra fler collage. Jag ska göra en utställning i Berlin också i vår. En lite mindre men jag ska göra en nya till det och så gör jag så här små collage hela tiden som jag har Instagram är faktiskt mitt galleri. Det är liksom info@oms.se liksom är min kanal ut till människor. Igår kom det en ung kvinna från Gävle med tåget för att hämta ett konstverk och det var ett fint möte liksom. Hon har rest hela vägen hit för att hon då har sett en bild som hon älskade och behövde.
Men du nämner Berlin, för du bor både i Berlin och i Stockholm, eller var bor du mest?
Alltså jag har ju varit här mest för mina tvillingar, de är nu ganska stora faktiskt. De är ju snart vuxna, det är svårt för en förälder att se det. Så de går nu på Svenska skolan i Paris det här året. Så att för första gången sedan de föddes då så har jag fått vara konstnär på heltid. Så vi träffas, jag åker dit, jag har faktiskt en vän som har en lägenhet i Paris som jag kan låna. Så jag träffar dem där, men det har jag bara hunnit göra 3 gånger nu. Eller så kommer de hit på sina lov. Men för första gången, alltså det är ganska intensivt att ha tvillingar och vara själv. Så det är första gången sedan innan de föddes att jag kan vara konstnär i mitt huvud. Utan att liksom tvätta kläder, gå och handla. Och det har varit så otroligt härligt faktiskt. Jag tror jag behövde det. Det är svårt att prata om för det är lite skamfullt. Men för mig har det varit svårt. Alltså min hjärna funkar så att alltså barnen är liksom, jag är lika ambitiös med dem som jag är ambitiös med mitt konstnärskap. Och jag kan liksom inte växla så himla svårt, snabbt varje dag. Liksom. Jag har total disciplin som skådespelare. Och faktiskt när jag skriver har jag också disciplin. Att jag kan gå in och så jobbar jag 3 timmar och så släpper jag det. Men att göra sån här process av, som de här collagen har varit till exempel, att få vara... Jag måste erkänna att de sista veckorna så jobbade jag minst 5-6 timmar om dagen faktiskt. Satt och skar och rev och fick ihop det så här. Och när jag gick ut på gatan så märkte jag att jag såg hela Kön Hasso Allé där ateljén är. Så plötsligt bara tänkte jag, fasen, jag ser allt i färger och former. För min hjärna liksom var helt inne i dimman liksom av mission någonstans. Så jag är väldigt tacksam att jag har fått lov att ha det så en tid. Att kunna vara liksom helt inne i min egen fantasivärld liksom, utan att avbrytas av ordning och mattider och sådär.
Men det är häftigt, dina barn bor i Paris och du har ateljé i Berlin och du har lägenhet i Stockholm.
Mm.
Har du fler hem?
Nej, jag har haft många hem. Ett tag hade jag väldigt många hem, men nu har egentligen är det här, är ju mitt hem så att säga.
Ja, din lägenhet, den är ju fantastisk. Hur länge har du bott här? Berätta om lägenheten.
Ja, Ja, vad ser du först?
Jag först ser jag en stor koltavla.
Mm, det är Choulod. Det är ett porträtt av henne. Jag visade faktiskt den. Vad hette hon nu? Cornelia hette den unga kvinnan som kom igår. För hon frågade, eller jag sa att jag också gör porträtt. Så då hämtade jag, för den stod här inne i min ateljé som är här i Stockholm. Den hade jag inte råd med. Så efter coronan så har jag inte haft en ateljé här. Och därför så står väldigt mycket saker här i gången. Och i mitt sovrum står väldigt många saker uppra, alltså så här tavlor och sånt. Det är väldigt svårt när man gör utställningar och man inte säljer allt. Vad gör man av alla tavlor? Så här. Det finns ett helt lager med tavlor från så många år och man glömmer bort dem lite, men de finns ju där. Men så kom jag på att den stod här, så då gick jag och hämtade den för att visa den. Ja, mitt hem är ju liksom, vad ska jag säga, jag är en så här som jag är en samlare. En del skulle nog säga att det är lite hårdare på mitt sätt. Alltså varenda låda här, liksom, om man drar ut dem så ett är för stearinljus, ett är för snören, ett är för, jag har alla, du vet. Alltså liksom, så är mitt hem. Jag har alldeles för mycket saker egentligen.
Men du har ordning, ganska bra ordning på saker.
Ja, jag hittar allt, absolut. Alltså du vet, det är knivlåda, saxlåda, gummiband, lim, jag har en limlåda, det är bara tejp och lim, en nyckellåda. En sminklåda, en presentlåda hade. Det var bra häromdagen. För då plötsligt så fyllde Kristina år. Och så bara shit, jag har inga presenter. Så kom jag på, just det, jag har ju en presentlåda. Det var faktiskt mest saker till barn och så. Men det fanns jag hittade en jättefin present i min presentlåda.
Men du föddes i Kalmar. Mm. Och växte upp i Skåne, eller?
Ja, korrekt. Jag föddes i Kalmar, på Kalmar lasarett. Jag är döpt i Kroksmåla. Där ligger min mormor, morfar och min mamma begravda. På samma grav. Så att vi var väl där, om jag minns rätt, först jättelite då. Kanske något år eller så i Kalmar. Och sen bodde de faktiskt i Alsterbro där min mormor Elvi och min morfar Wallis bodde. Och sen tog de sig söderut, min far och min mor, min mamma och min pappa, det sa jag aldrig. Vivian och Case sa jag till mina föräldrar.
Cornelis då?
Cornelis, ja.
Och Vivian,
mamma. Mm. Och så
pappa var från, han lever, han är från Nederländerna.
Ja, han är från Holland, säger jag då. Men det är Nederländerna, ja. Korrekt. Han kom till Sverige för att hans polare hade åkt till Småland och så pratade de med honom på telefonen. Han sa, det är skitsnygga brudar här. Så han åkte till Sverige. Och så träffade han min mamma på första kvällen typ. Ja, hon såg ut som Natasha Kinski faktiskt. Tycker jag. När jag ser på bilderna. De var väldigt stiliga då. Ja.
Och pappa konstnär. Var mamma också konstnär eller?
Nej. Hon var jätte ung. Vad var hon? Det är svårt det där. Hon dog ju väldigt ung. Man kan inte säga att hon fick något yrke faktiskt. Hon dog när jag var 14 och så min bild av henne är ju liksom minnen av ett barns minnen och sen är det ju mest berättelser som jag har. Hon var ju väldigt klipsk, hon var väldigt smart men också väldigt mörk själ. Och så fick hon också sån här, vad heter det, när man får en depression när man har fått barn. Vad heter den?
Förlossningsdepression kanske?
Exakt, fick hon. Och sen så var det ju en tid när det var liksom för mycket droger och liksom det som man har lärt sig själv nu då, självmedicinera. Och så var det en tid, det här var, jag föddes 64 och då tror jag hon var 16 när jag föddes. Hon var jätteung, eller 17 kanske. Jag är dålig på det där med siffror och årtal. Men i alla fall, hon skulle väl studera, jag tror, därför de flyttade till Lund. Men hon var en människa som aldrig verkade kunna göra färdigt någonting faktiskt. Och då är det svårt att växa. Och sen var det så här, olycklig kärlek och förväxlingar och svårt. Och så att hon, nej hon, man kan inte säga min mamma gjorde det. Hon blev det eller gjorde det. Hon gjorde inte det. Hon var otroligt olycklig och hon började ta massa tabletter, har jag förstått. Jag har ju pratat rätt mycket om det eftersom jag själv har haft några år när jag inte har alls mått bra psykiskt. Och då börjar man ju tänka att det ligger i gener och sådär. Men det har, jag tror, för att jag fick också problem med sköldkörtel och sånt. Och det tog jättelång tid att få ordning på det. Och jag tror att det är någonting som ligger i generna. Och jag har ju fått hjälp. Jag tror på den tiden så hade de inte alls lika mycket forskning på allt det här. Så att jag tror att det handlar jättemycket om det. Att det triggar igång. Och sen om man börjar ta massa fel tabletter då. Så blir det inte rätt, helt enkelt.
Hon valde själv att avsluta sitt liv.
Ja, det gjorde hon.
Och då var du, vad sa, 15 år så?
Ja, 14 eller 15, ja. Något sånt.
Och hur... Måste det ha varit kaos för dig då, eller?
Ja.
Visste du om det innan, eller kände man, var det något liksom hot som du gick och tänkte på liksom?
Alltså hon mådde ju inte alls bra, det visste vi ju. Och sen fanns det ju liksom självmedicinering på den tiden, vet du, när människor kom, sökte hjälp för psykisk, alltså vård. Då var det ju att man helt enkelt låstes in. Och så fick man en massa andra tabletter. Och du vet, alltså, bara det fanns liksom ingen... Och det är intressant, alltså jag är ju så gammal nu, men om ett barn skulle förlora sin mamma, som jag gjorde, alltså någon som tar sitt liv, då skulle man naturligtvis ta det barnet till en psykolog. Men det gjorde man inte då. Alltså man gjorde inte det. Så att, det är väl mycket det som har faktiskt hänt mig, att det är liksom... barndomstraumat då. Det tydligen har ett namn då, att man, att det triggar sig, och det kommer i fatten till slut. Det gör det. Mm.
Jag tänker, du har själv barn, du har tvillingar nu.
Mm.
Och de måste vara lika gammal som
exakt.
Du var
exakt.
Då.
Ja, exakt.
Och jag bara tänker liksom, den, för jag antar att du känner dig kanske lika gammal då som nu, eller jag vet inte, den... Ja, tiden är häftig, men det är läskigt också.
Ja, det är läskigt. Och det är också läskigt att det var precis i den åldern. Alltså det är, eller läskigt, de som har arbetat med mig då, de tycker inte alls det är konstigt. Och det är liksom helt, egentligen helt naturligt att man speglar sig i sitt eget barn och ser sig själv i den åldern. Och sen omständigheterna runt då som var triggat. Jag har ju... Jag klarar inte övergivenhet, så att säga. Det är väl det som... Jag har ju fått massa styrka av att allt det där hände när jag var 14. Det vill säga att jag inte... Alltså, att rädsla är någonting som jag hittar en kraft i. Alltså att jag liksom känner... Om man ställer sig i rädslan så finns det en enorm kraft i rädsla. Som man kan kanalisera, och det har jag lyckats göra ett helt liv. Men... känslan att, alltså, övergivenhet eller att inte räcka till, det är liksom andra sidan. Att inte, när coronan kom så fick jag panik av att jag inte kunde tjäna tillräckligt med pengar och inte kunna hålla upp den värld som jag ville ge mina barn. Och den kombinationen med livet och relationer och allt vad det är gjorde att jag fick kortslutning, helt enkelt.
Men i skolan då? Hur dan var det i skolan? Hade du många kompisar? Hade du syskon för det? Eller hur?
Nej, inga syskon. Min pappa träffade en kvinna som hade två barn som vi flyttade till. Så där bodde jag faktiskt just när hon... Så jag var ju i en familj när min mamma dog. Men då var hon liksom inlagd på psyk och sådär. Alltså hon var inlagd då. Hon var på permission när hon tog sitt liv. Så att man kan ju säga syskon, fast det är ju inte det. Man har inte vuxit upp tillsammans, men vi var ju liksom en familj. Min pappa flyttade mig dit och jag bodde där i några år. Men sen var jag var inte ett barn som var ute och härjade och tog massa droger och sånt. Nej, gjorde jag faktiskt inte. Utan jag satt och tecknade på nätterna. Bredvid Fredde Wadling faktiskt. Han var min första teckningslärare.
Berätta.
Det var i Lund faktiskt. Jag liksom kom inte hem, gjorde jag inte. Men då var jag inte ute och söp. Jag rökte inte en cig förrän jag var 21, om du fattar. Men jag satt med honom som då var, ja, inte nykter på något sätt, men jättefin. Och han satt och ritade, tecknade så här dödskallar och monster. Och jag tecknade liksom mina figurer, fast helt annat. Och vi kunde göra det i timmar och timmar och timmar. Han var liksom mycket äldre än mig, men det var sånt där, om jag nu, det kom till mig nu, var bilden av oss. Det var, tror du det var, i Henrik Venans hus faktiskt. Det var nära stationen. Där satt jag och så kom min pappa och hämtade mig och du ska vara hemma. Då var jag, jag vet inte hur gammal jag var. 13.
Men hur fick du kontakt med Freddy Wadling?
Ja, hur fasen gick det till? Det var ju genom Henrik Vena, tror jag. Alltså, jag hängde ju i Malmö och Lund då. Så jag har ju alltid dragit. Det är intressant, jag har alltid hängt med musiker. Mycket mer än, även om jag har jobbat som skådespelare ända sedan jag kom till Stockholm när jag var 16. Eller 17 kanske jag började. Jag kanske var 18 när jag började med det på riktigt. Men om jag ser på hela mitt liv så har jag faktiskt inte haft många skådespelare som nära vänner. Alltså, vi är vänner när vi jobbar. Men jag har inte haft dem liksom i mitt hem eller hängt med. Utan det har alltid varit musiker och faktiskt. Det har alltid varit så. Jag vet inte, jag kan inte förklara varför, men det är så.
Men har du spelat musik själv någonting i ungdomen eller så?
Inte så att det är jättebra då. Men jag har alltid spelat piano. Och nu har jag inget piano. Jag släpar mitt sista piano från England till Sverige. Och sen på flera sätt så bara, vad det var det en sista flytt när jag bara, Och det är lite sorgligt, jag spelar piano bara häromdagen. För jag var hos en vän som, de hade ett piano nere i källaren där. Satt jag och spelade en stund, då kände jag verkligen att jag saknade det. Att bara sitta och improvisera. Ja, nej, jag kan inte spela noter eller så.
Nej. Men så, efter nian där, du gick ju inte på gymnasiet. Du slutade, du började aldrig på gymnasiet.
Ja, jag började lite. Men sen var det så att jag då mer och mer inte åkte hem på kvällarna. Och då blev det faktiskt så att när en dag när jag kom hem så sa min far att jag skulle följa med hans föräldrar till Holland. Så jag hade, utan förvarning så blev jag flyttad dit faktiskt. Och så var jag där inte så länge. Gick i skola där lite grann. Och sen när jag kom, alltså ja, det är för mycket detaljer som är bara skitjobbiga. Skitsamma, jag kommer tillbaka till Sverige. Och då vill jag inte bo med familjen mer. Och då fick jag dispens att gå på teater- och filmlinjen på, i Falkenberg. Vad heter det nu? Katrinebergs folkhögskola. Det var roligt för jag var själv och gjorde workshop på en folkhögskola med teater- och filmlinje. För inte så länge sedan. Så då pratade jag mycket om det och skojade hur det livet var. Jag minns det som att jag gick upp i vikt, kom jag ihåg, för att jag hade aldrig ätit så regelbundet. Och sen det där att alla blev ihop med alla och det var en egen liten värld liksom.
Jag har själv gått på folkhögskola, det är ju, man går upp i vikt och det är väldigt, väldigt trevligt. Det är en bra, fin skola.
Ja, så där gick jag. Och sen så...
Sen flyttade du till Stockholm.
Ja, jag träffade Joakim och så flyttade jag hit. Ja.
Joakim Tåström då?
Ja.
När träffades ni?
Jag var väl 16 tror jag. Han spelade på ett ställe. Och så träffades vi och sen så kom han och hans polare som hade en gul checker, en sån här New York taxi. Ja. De körde från Stockholm och åkte ner och hämtade mig typ. Det var fint. Det är väldigt länge sedan.
Ja.
Men så är det.
Men om man säger i Stockholm... Om du flyttade till Stockholm slut på 70-talet, då blir det någonstans.
Mm.
Hur var...
Årtalen, vet du. De får du hålla reda på.
Ja, de håller jag. Mm. Jag gillar årtal. Men hur var ditt liv då? Hur var, det, var, det fanns en massa band och du hängde med olika musiker. Och, hur var, om du tänker tillbaka, hur upplevde du tiden då?
Ja, men så här kan, om man nu ska prata också i de gånger, om jag tänker på vad jag tänker på nu i livet, så var det faktiskt så att jag träffade Joakim ungefär 2 år efter min mamma tog livet av sig. Så han blev den liksom första, ja, nu kommer jag låta lite så här eftersom jag håller på att gå igenom massa saker och då pratar man om trauma bound. Det finns titlar för de här sakerna, men man kan säga så här att när jag mötte honom så var det den första gången i mitt liv som jag kände så här att jag flöt samman med någon. Och kände någon form av lugn som jag aldrig hade någonsin upplevt. För att jag växte upp liksom med en känsla av att jag alltid var väldigt mycket ensam på något vis. Jag var ensam barn, jag hade 2 föräldrar som inte var helt i nuet. om ni förstår vad jag menar. Och så levde jag liksom, växte upp med hela den liksom gröna vågen och hippie och resa och liksom. Och när jag träffar Joakim så tar han, så släpper han in mig i sin familj så att säga, som var här uppe, som också har då varit min flock, om man säger, från och till, ja, i hur ända sedan dess liksom någonstans. Jag så då plötsligt så var jag ju med ett helt gäng av människor som gjorde saker som jag var ju lite yngre då, så jag blev ju så här lycklig av att få vara med människor som faktiskt gjorde det de ville och var stolta över det. Vi var jätteunga och vi var väl inte så himla organiserade, någon av oss i och för sig, men de hade ju liksom format band, de uppträdde, det fanns en rytm i deras liv, de gjorde det de ville göra. Och jag kom ju hit och hade ju också en vision om att jag vill bli sedd och vill bli hörd på och vill göra ett avtryck på jordklotet på något sätt. Men vi var ju också ute jämt och bara partaja extremt mycket. Alltså, det var ju liksom, man bodde ju på Ritz typ, alltså, och Röda rummet och allt det där. Så det var ju mycket av det, men i den vevan, så först så Joakim bodde ju liksom i ett kollektiv då. Ja, det är ju första gången på hela livet att jag faktiskt har människor. Alltså jag har ju alltid haft en egen värld där jag vilar upp mig så att säga. För jag har de tendenserna att bli väldigt trött för att jag som sagt ser och engagerar mig hela tiden. Så att jag hade ju lite svårt för just det här med kollektiv och sådär. Alltså jag tyckte det var för trångt. De var ju tre killar som bodde i en och samma lägenhet. Så jag skaffade mig ett eget rum först och sen Eva på, vad heter den, Karlbergsvägen. Och då jobbade jag som servitris på ett ställe som heter Marilyn. När chefen tafsade på alla brudar. Och var ganska jobbigt. Hur som helst, där jobbade jag först. Och sen, jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till, men jag fick ett jobb på Unga Klara då. Så att jag liksom, då plötsligt hade jag två familjer. Så jag hade liksom alla runt Joakim och den här teatern då.
Ja, när du kom i kontakt med Unga Klara, Susanne Osten då.
Ja.
Hur var din tid då så att säga? Hur blev det?
Ja, då fick jag ju liksom, det var väl det som jag då längtade mest efter, det där som känslan av en tillhörighet. Så jag var där i flera år. Alltså jag gjorde, alltså nu pratar vi inte som skådis, utan jag började att sälja biljetter. Och sen nästlade jag, gjorde mig oumbärlig liksom. Så att jag nästlade mig liksom in och så satt jag bredvid och så plötsligt så började jag lära mig, så körde jag ljud och ljus. Och sen var jag regiassistent också faktiskt. Och sen skulle Susanne göra en jätteproduktion som heter Affären Danton. Och då var alla med så att säga, tekniker, alla syntes, vi var alla klädda och franska revolutionen, Affären Danton. Den var jättelång också, så här 5 timmar eller något. Det var paus med mat och du vet så. Och då var jag sufflös. Jag hade varit sufflös ett varv tror jag innan. Och då blev jag springande sufflös. Så att man var i kostym. Så hade jag en jättestor bok med hela texten. Och så sufflerade och spelade liksom. Det var väl så det började. Och sen gjorde hon den här Bröderna Mozart. Och då var vi också alla med. Alltså inte bara skådisar utan teknikerna hade också repliker. Och hur ska jag säga, så jobbade hon då.
För Bröderna Mozart, det var en film.
Ja, det var en film.
Och det var den, 1986.
Är det så? Ja, du har slått upp det kanske.
Ja, men det var ju den filmen. Lisbeth Olof Palme var på bio.
Ja.
Deras omtalade sista grej de gjorde tillsammans var att de var på Bröderna Mozart. Ganska nära här.
Ja,
Sveavägen. Det är ju bara några kvarter bort därifrån.
Mm.
Och var på den bion, sen så promenerade de hemåt eller var de skulle någonstans. Och så blev man skjuten.
Mm.
Och den var din debutfilm så att säga.
Ja, då pratade jag skånska.
Ja. Men vad minns när Palme...
Var jag var?
Ja.
Alla vet var man var, ja,
var
eller hur?
Var du någonstans? Har du
jag var dig? Faktiskt, då hade jag spelat Affären Danton. Jag var i en taxi med Saile. Och vi åkte till... Av någon anledning åkte vi taxi till Rish. Jag fattar inte riktigt. Det gjorde man kanske då. Men det var egentligen inte alls långt. Jag skulle gå det nu. Men vi var i en taxi och hörde på radion. Och så kom jag ihåg att det var sent. Liksom. Och så när man kom in så hade de stängt av musiken. Och det var så här. helt surrealistiskt var det. Alltså, du vet. Alla bara palmer. Och vi tittade på den och vi sa till taxichauffören, vad fan är det här? Alltså, du vet. Det var sådär, det blev helt tyst, blev det på något vis. I huvudet. Så det minns jag. Vad jag var, så att säga.
Och sen när du fick reda på att det var din film hade varit...
Mm.
Kändes det
ja, vi träffades ju på teatern nästa dag, minns jag. Och alla bara, shit, tänk att han såg, så, liksom att han var, såg oss då. Och, mm. Mm. Skumt.
Ja, fruktansvärt. Men ja, sen så hände det ju massa filmkarriären drog iväg där. Och hur kändes det att börja göra film? Och hur många filmer har du gjort i livet hittills? Har du någon koll?
Det är ju, alltså, det beror på om man säger film eller om man säger film och tv, alltså serie, för att jag ju, men jag har ju gjort jättemånga. Jättemånga.
Både internationellt och ja. Framförallt och så.
Ja, alltså jag gjorde ju en sån här skandalfilm som hette Hotel San Pauli. Sen gjorde jag Kvinnorna på taket. Och när jag gjorde Kvinnorna på taket så kom den ju med i tävlan i Cannes. Och då åkte vi till Cannes. Och då hade jag med mig en hel bunte med bilder som Anders Petersen hade tagit. När jag satt faktiskt. En av de bilderna använde vi faktiskt också på omslaget av min första roman. Men i alla fall, han hade tagit bilder på mig på det sättet som han tar bilder. Där man faktiskt ser, man ser väl, man kan säga att man ser en människas själ i hans bilder i ögonen. Och så det var inte så här tjusigt. Tjusigt, vacker var jag visst, men det var inte den där liksom uppställa, utan det var liksom bilder där man kände, här är en människa liksom. Och då hade jag fått en hel kartong, sån här, du vet, gul Agfa-kartong hade jag under armen när jag åkte till Cannes. Och de bilderna delade jag ut då till massa med. Jag träffade faktiskt alla mina hjältar. Det var jättekonstigt egentligen. Jag var typiskt med. Jag är en sån här som hamnar backstage, om du fattar. Jag vet, jag ser vart man ska gå. Så går jag så här, vill jag vara med.
Står du kvar där?
Ja, så bara går jag
in. Så blir man kvar.
Ja, så är jag där. Och så blir jag vän med alla, typ. Och då så delade jag ut de där bilderna. Och så hamnade de. Framförallt, ja, för då var det liksom... Jag träffade Wim Wenders och hans producenter och där. Så de bilderna hamnade liksom... på olika, de bara hamnade på ställen som sen faktiskt gav frukt, som gav mig fler jobb, alltså bara den bilden faktiskt som gjorde att folk ville träffa mig, för då var det ju inte på som det är nu liksom. Det, då var ju allt liksom att man möttes liksom. Det var ju inte, det fanns ju inte ens, man googlar ju inte på folk liksom. Utan det var liksom att någon hade upplevt, den där skådespelaren måste du kolla in, och du vet, alltså alla rollbesättarna och alla producenter och regissörer, de liksom pratar med varann om människor de har mött. Alltså så var det ju faktiskt. Så det ena ledde till det andra, och sen så Joakim och jag kommer inte ihåg det, om vi var vi tillsammans hela tiden där. Vi har ju varit ihop så många gånger, men jag minns inte. I alla fall så var vi, jag vet inte, kanske hade vi ett break där emellan. Nu tänker jag, jag kommer inte ihåg år, men det kom till en punkt när jag hade gjort någon film och hade en hel hög med pengar faktiskt. Och så sa jag till, och han bara, jag längtar bort från Stockholm, och då sa jag, men vi drar. Och så fick han välja vilket land, och då flyttade vi tillsammans till Amsterdam. Och så lyckades vi få lägenhet, eller ja, via kontakter och sådär, så lyckades vi få en första lägenhet där, och så var vi där. Och då gjorde jag ju filmer på holländska, några stycken. Och ja, och sen på den vägen var det, jag fortsatte att göra grejer. Så flyttade, ja, sen hade vi någon, skilde vi på oss. Alla de historierna är, finns ju, det är en hel roman i sig, allt. Vi två håller på med, i alla fall så slutar med att jag flyttar till England. Först var jag tillbaka i Stockholm och spelade Hiroshima Mon Amour, kom ihåg, på Pistolteatern. Och då kände jag att jag inte kunde vara här. Eftersom jag blev så olycklig av att varenda sak påminde om min relation till Joakim. Så jag kände, nej, det här går inte. Så då bestämde jag mig för att flytta till England. För jag tänkte, där har jag inga minnen med honom. Så då flyttade jag till London, gjorde jag. Och där var det ju, då blev det väldigt mycket skådespeleri i många år. Alltså jag åkte hit och dit och kors och tvärs och bara jobbade jättemycket, gjorde jag. På engelska då. Mm, och då fick jag också en agent som heter Jean Diamond. Hon var så där, hon kändes gammal redan då. Men hon har precis gått i pension nu. Liksom.
Tiden
är ja, visst. Ja, god gud.
Men av alla de här filmerna, är det någon som... Någon av de här rollerna som har varit extra... som du har känt extra mycket för själv, liksom?
Ja, det är klart. Det finns ju... Alltså, då var det ju så att jag alltid spelade huvudroller. Sen har det ju inte varit så, liksom... När man blir lite äldre så har det inte varit så för mig. Men då spelade jag ju huvudroller hela tiden. Och om man ska säga de som var mest spännande var ju de som var svårast att göra för mig. Ja, vilken ska man tänka då? Men jag tycker i och för sig, jag har spelat blind 2 gånger. Och när jag fick en roll i en film som heter Mesmer, som handlar om en, jag har ju faktiskt gjort flera stycken sanna historier, om man säger. Mesmer var den som handlar om Anton Mesmer, och han och Freud var liksom de första två läkarna eller vetenskapsmännen som började göra annan sorts behandlingar. Och då spelade jag en blind pianist som Mozart var kär i, som skrev speciell musik till just henne, och hon kunde inte se, och det var enligt det här manuset, så på den tiden så hon hade hysteria, hette det då. Trauma, nu är vi tillbaka där igen. Alltså, det visade sig att hennes pappa hade liksom 6 män helt enkelt, och det var ju ingen som visste. Och så incesthistoria under då. Och då så i full kostym och korsett och allting så åker de då till Wien för att träffa den här nya fantastiska läkaren som heter Anton Mesmer, som var den som med hypnos hjälpte, botade kvinnor och män som inte betedde sig rätt. Det börjar med att hon är på en... Liksom, jag fick ju lära mig, vet du, att spela piano blind. Kan du tänka dig hur svårt det är? Alltså nu pratar vi konsert. Spela piano.
Du kan spela piano ganska bra, om man säger.
Alltså, jag höll på i 2 månader för att lära mig 3 stycken. För hon skulle göra 3 uppträdanden. Och min regissör sa, det vore så fint om vi kunde filma dina händer i hel bild och att du faktiskt spelar. Så jävla, det var en utmaning, ska jag säga. För man kan ju inte ens titta ner då för att kolla vad de svarta tangenterna är. Så du fattar hur många timmar jag la ner på att göra det, alltså, faktiskt.
Men så, du har bott alltså i London, och du har bott i Amsterdam, och du har bott i Berlin och Stockholm. Vilka mer städer har du bott i Europa?
Alltså, du menar, när du säger bott i, då måste jag ha haft ett eget hem, menar du?
Jag vet inte. Ja, det beror på vad... Ja, kan man säga så?
Ja, då är det väl... Ja, då är det nog de du säger nu som jag har haft ett eget hem. Sen har jag ju varit långa tider. Jag har också haft en sorts funktion i andra konstnärers konstnärskap. Så jag bodde ganska långa tider med Nan Goldin i New York. För hon fotade mig jättemycket och jag kunde bo där. Och varje gång fick sådana här stipendium så var jag också och bodde... Liksom, nu pratar vi kanske 3-4 månader. Sådär. Så med henne har jag också varit i lite fler länder... Nej, det är nog de som jag har haft hem i, faktiskt. Sen så bodde jag ju ett tag i Köpenhamn med Joakim också, för han fixade ett hem där.
Men, och som sagt, du nämnde tidigare också din bok omslag, din debutbok var ju nära nödvändighet. Fantastiskt ord, nödvändig. Jag gillar det ordet, självbiografi. Hur kom du in på allt skrivande också? Hur hann du med det liksom också?
Det sanna svaret på det är... Okej. Man kan säga så här då. I dårskapen nu då. Jag får kalla det dårskapen jag är själv. Nu måste man, nu ser inte ni mig, men jag ler när jag säger det. Ops, intyga. Så jag tror att jag på olika sätt håller på med att jag dissekerar liksom besatthet på olika sätt. Och då menar jag det på både den vackra sidan och den fula sidan, så att säga, av besatthet. Och den första boken, Nödvändighet, den har väldigt mycket ihop med den som jag har gjort nu, som ingen har läst än. Eller jo, tre personer har läst. Och sen gjorde jag en i mitten som heter Tålamod. Och den handlar om skuld och besatthet. Men allt jag gör, tror jag, lite, jag dras till det. Jag tycker att människor som är besatta, det vill säga har en mission utan like, som inte kan stoppa en kraft, den kallar jag också besatt. Sen kan jag också se ett mönster i mitt liv av mig själv. Som hör ihop med det som jag nu har lärt mig extremt mycket om de sista tre åren, med terapeuter och olika behandlingar, och liksom diskutera liksom, vad är det som gör att fröken Amanda Oms är som hon är. Och då finns det liksom också någonting som har väldigt mycket med besatthet att göra. Och din fråga var, vad fick det börja skriva? Och då är sanningen så här, att nu är jag tillbaka i Kandor, och då träffade jag Jim Jarmusch och träffade Wim Wenders, men bredvid Wim Wenders fanns Peter Hanke, som hade skrivit Himlen över Berlin, som och han blev besatt av mig, precis som jag också, jag måste erkänna, är besatt av Joakim, kan man säga, faktiskt. Han blev sådär, besatt är så farligt ord faktiskt, eftersom det är så få som erkänner att de är det. För besatt för mig är inte detsamma som att vara galen alls. Utan besatt för mig är, man kan säga, att det finns, fokus och liksom en drivkraft, och också någonting som fullständigt uppslukar en. Jag kan också säga att jag är besatt av att laga god mat. Jag är också besatt av att göra vackert. Jag är också besatt av att vara modig, fast jag inte alltid är det. Det sa de på Hamlet igår, en mening. Om du inte har mod, så låtsas den. Den tänkte jag. Ah, till och med Shakespeare sa det. Men i alla fall. Besatthet handlar ju den första boken om. Och jag kommer ihåg pressen. Jag tycker det är lite komiskt. Jag har aldrig gått ut och hållit på att dementera så. Men då fick alla för sig att den här brännmaneten är ju lätt att räkna ut att det handlar om Joakim. Men den andra då, vad hette han nu då? Shit, jag har glömt den andra mannen hette i min första bok. I alla fall, det var Peter Hanke då. Allt jag skriver är väl liksom baserat på min version av hur jag uppfattar verkligheten. Och då, han tjatade. Och det var då när jag hade inte varit tillsammans med Joakim. Av någon anledning. Och då skickade han en resa till mig. Först skrev han brev, skickade rosor, med brev, miljoner brev, alltså brev varje dag. Och på den tiden så hade man inte mobiler. Nej, hade man inte. Så då var allting, så man ringde på den vanliga telefonen hemma och man fick brev då. Och sen så var jag väl helt uttråkad på allting, och så tänkte jag, vad fan, han höll på länge. Och så till slut tänkte jag, vad fan, jag tar det där. Jag åkte då, så flög jag. Och så där börjar jag också boken, hur jag blev hämtad på en flygplats av en anställd ung kvinna. Första meningen är faktiskt fin, nu kan jag inte den exakt, men den första meningen var någonting, att hon hade ett sånt där R, har mitt R. Mm. En ung kvinna pratar med mig med ett R som ett kinesiskt tecken, som berättar sin egen historia och sånt. Det var bilden i alla fall. Och sen så reste jag med honom. Och jag blev oerhört provocerad av denna människa. Och jag upptäckte också, för då tog han mig till olika hotell så här. Och sen så var det en, och så skrev han ner allt jag sa. Skrev och skrev ner. Och jag bara, vad skriver du för något? Han bara, det är så här jag skriver. Jag sa, frågade faktiskt, är det så du skriver dina böcker? Du skriver ner vad människor säger. Och så här, ja, men det är väl alla, sa han då. Ja, det kanske är så, tänkte jag sen. Hur som helst, vi åkte till jättemånga hotell. Och sen var det ett litet hotell när de alla hälsade på honom som de kände honom. Det tyckte jag också var lite konstigt. Welcome. Så tänkte jag, han är en ganska känd person, det är väl så. Och sen bla bla bla. Men sen så var det på det här lilla hotellet, så öppnade den här loggboken på hotellet. Och så såg jag att han hade, det var liksom 2 år bak. Det var ett jättelitet hotell utanför Trieste någonstans. på något litet ställe och då tittade jag i den här boken och så såg jag att han, alltså jag bläddrade bakåt och jag vet inte vad som fick mig att göra det, men i alla fall gjorde det och så såg jag hans namn i samma rum med andra kvinnor i samma rum liksom.
Filmiskt.
Ja, faktiskt. Och då var det någonting i mig som jag bara kände så här, blev oerhört provocerad så jag konfronterade honom med detta och så sa jag, det är liksom så här du gör. Du reser med kvinnor. Och så pratar de och berättar och så skriver de om det. Och han bara, ja, det är nog så. Och så kom jag ihåg att jag, han var så besatt av mitt hår. Han så höll på med mitt hår helt, jag hade långt hår. Och så sa jag att jag ville åka hem, att jag inte ville vara med honom. Och, han, och jag hade alldeles för lite pengar. Så det var inte så, alltså jag kunde inte bara gå och köpa en resa och bara gå. Så var det faktiskt. Och det slutade i alla fall med, jag kommer inte ihåg, vi hade en massa bråk. Jag kommer ihåg att jag klippte av en stor bit av mitt hår, så la jag det på bordet. Och så tog jag all cash han hade i sin plånbok. Och så åkte jag till flygplatsen, så flög jag hem. Jag rymde. Och så köpte jag en kaffekanna som jag fortfarande har faktiskt, som står där ute. Jag tänkte på det häromdagen. En sån där presso, för jag var i Italien. Hur som helst, sen dök han upp i Amsterdam och letade efter, för då fick jag låna en lägenhet av Britt i Amsterdam, satt jag skriven vid Fondopark och längtade efter Joakim och skrev om honom och skrev om den här konstiga människan som förföljde mig. Och jag, alltså jag tyckte det var så patetiskt att se en äldre herre som var mot mig lite som jag faktiskt själv var. Så jag, då tänkte jag så här, om han kan skriva, om han skriver böcker om det jag säger, ska jag fan också göra det. Så var det. Mm. Och sen skickade jag den till honom sen när den var klar. Så var det faktiskt. Jag blev så här triggad helt enkelt av att jag tänkte, om det är så man gör, okej, okay, då gör jag också så. Då var jag ung, alltså jag var 20 eller något sånt. Jag vet inte. Mm.
En annan häftig utställning som jag var på med dig, det var 2015. När du tatuerade väggarna på Galleri Axel med Bea Tigerhielm. Kommer du ihåg det?
Ja, det var cool. Var du där också? Fan vad kul.
Ja, jag känner ju Bea. Som
jag är faktiskt jättestolt över den.
Och det var Axel Landqvist Park där på Södermalm. Ett litet galleri som inte finns kvar längre. Men då var det vita väggar och du målade direkt på väggarna, tatuerade väggarna där. Mm. Och så det blev... Jag var där precis när du började måla, så bara, det blev helt, helt magiskt. Sen målade ni bara över färgen, tror jag. Så under, om man skrapar bort färgen där på gamla Galleriaxels lokaler, så finns det din utställning där.
Jag tittade faktiskt på de bilderna på nätet, finns det lite grann dokumenterat av det. Inte när det var helt färdigt faktiskt, men liksom man såg biten när jag höll på. Det tog 4 dygn, gjorde det. Och när jag tittar på det nu på nätet, så tänkte jag, fuck, hur kunde jag få till det? Alltså på fri hand gjorde jag det. Och att det inte blev fel, liksom. Det var ju så
här... Ja, ingen suddgum precis.
Va?
Ingen suddgum. Som...
Nej, precis. Nej.
Det var häftigt.
Men så var det ju när jag gjorde Tålamod. Min andra bok gjorde jag ju på scen, på Dramaten. Då gjorde jag ett självporträtt inför publik varje kväll. Och så hade jag med mig olika saker som jag hade hittat under dagen eller som var på nyheterna eller någonting som jag associerade till. Så varje kväll var det ett nytt självporträtt. Och då hade jag ju en hel hög med papper. För jag tänkte, om det blir riktigt fult, då får jag ju börja om, precis som alla konstnärer faktiskt gör. Men det, så jag tror att det var kanske där jag övade upp det, eller på något vis. Att det där med att blir det lite fel, så får man använda det på något vis. Hur fattar du? Alltså, det är därför jag också har tänkt att jag borde bli tatuerare. Just för att jag tydligen har det i mig. Att liksom, det är bara tvekan som gör någonting fult. När jag undervisar pratar mycket om det. Att liksom, om man gör ett streck så här, så om man tvekar, så blir det en liten plupp. Då betyder den någonting. För den ser man, om du fattar. Så att jag tror att... När jag målar så får jag tydligen en blick, som folk har sagt. Alltså jag blir någon sorts laserstråle då. Alltså jag ser bara form. Och det är så, när jag har ett vitt papper, så är det precis som att jag går in i en annan... Alltså jag tvekar inte. Och då, det är därför det jag faktiskt nästan aldrig gör om. Eller det har bara hänt någon enstaka gång att jag gör om något. Liksom. Och det har väl att göra med att jag har ju lärt mig allt jag kan själv. Alltså genom att göra 1000 gånger, så att säga.
För du har inte gått några skolor?
Nej, jag har inte gått en enda skola för någonting.
Men hur tror du det har påverkat ditt skapande?
Det är väl det att jag då har en egen stil på precis allting. För det handlar om, jag är ju praktiskt lagd. Så att om jag liksom ska göra något nytt. Nu håller jag på med brygder. Nu är jag liksom kemist för tillfället. Och gör så här, för att jag fick lite chock över att shit vad mycket rynke jag börjar få. Fan vad tråkigt. Liksom så här, när jag fick så här kråkor här mellan brösten så tänkte jag, fuck, ska jag också behöva vara med om detta? Du vet, när jag upptäckte det så jag började läsa på. Så nu håller jag bara på med sånt, eller för sen. Nej, men det är det som du vet, jag blir så här, jag måste till botten med saker, och så är det med allt som jag har lärt mig. Jag läser på, jag söker upp dem som jag tycker är bäst och så frågar jag, hur gör du? Så. Ja.
Mm. Men många människor känner ju till dig. Men vilken är den mest och störande missuppfattningen om dig?
Jag har aldrig tänkt den tanken. Det som är lite irriterande är kanske att jag har sökt mig till... jag vill ju alltid vara liksom med människor som... Eller nu, ja, det som är störande missuppfattningen tycker jag är... Att jag liksom inte, jag känner att jag, ja, det har med att jag alltid beskrivs med männen. Det tycker jag är ganska tråkigt. Eftersom jag är en konstnär och en begåvad människa i min helt egna rätt. Och det hamnar lite i skuggan av att jag faktiskt då har valt att vara med män som då är lite liksom mer framgångsrika och lite mer kända kanske. Men samtidigt har jag inte berättat hälften av de andra då. Men i det, liksom i det här landet känner jag, så var det ju aldrig när jag var i England och så, när jag gjorde mina, eller Holland, när jag gjorde mina huvudroller, så fanns det ju inte en enda journalist som överhuvudtaget beblandade in någon man i historien om mig. I det här landet så har det ju varit så ända från början, och det kan jag väl tycka är lite trist. Fast det är inte samma som missuppfattning. Trist. Ja, missuppfattningen. Jag vet att du får berätta vad du som jag vet att vad är nu jag fattar, alltså missuppfattningen om mig. Jo, det står ju också i hela det som händer när man också försvinner, som jag gjorde i 15 år eller från Sverige, är ju att när jag kom tillbaka igen så börjar alla journalisterna, innan de ska träffa mig, då skumläser de jättesnabbt det som var, så då är det så här vild, gränslös. Fast jag är inte, alltså jag är jätteorganiserad. Jag är inte alls, alltså jag ser kanske vild ut, men jag egentligen så är jag inte vild så. Alltså så, inte så som jag läser. Det är inte den vilda jag är. Jag är en annan sorts vild, liksom. Och det är en missuppfattning, tycker jag, om mig. Att vad är det mer som upprepas jämt? Vild. Fast nu har jag hållit mig undan från allt. Att vara med i intervjuer överhuvudtaget faktiskt, väldigt länge. Men om man liksom, jag tröttnar faktiskt på att bli beskriven på samma sätt hela tiden, för att det går liksom inte att vara alla de där ingredienserna och ändå få ihop liksom ett liv med två små barn själv och liksom, alltså vad ska jag säga, jag är absolut en ja, man, ju liksom, man kan definiera dem nu då. Nu har jag ju varit inne i hela den svängen, så det finns en massa definitioner på bokstavskombinationer och hit och dit, liksom så här vild. Ja, liksom, men jag är ju alltid punktlig. Jag kommer aldrig för sent. Jag missar aldrig något. Jag gör allt som jag säger att jag ska göra. Alltså alla de där sakerna som inte alls hör ihop med den bilden som har målats upp, tycker jag, i media om mig som ung då. Nu är det ju jättelänge sedan. Men det tycker jag är en missuppfattning. Ja.
Nu har vi pratat om det som varit. Men vad kommer här nästa för Amanda Ooms?
Ja, det är ju text som har skrivits. Och sen så tycker jag trivs jättebra med att faktiskt då hålla på där. Men nu har jag ju fått det här året när jag kan vara helt konstnär hela tiden. Så jag kommer göra ett varv till med de här collagen. Jag funderar på, jag ska göra ett varv till på det här sättet. Sen funderar jag på, jag har faktiskt plockat fram mina gamla kameror. Jag funderar på att göra en jävla massa bilder själv. Och sen skära sönder dem och göra collage av mina egna bilder, så att säga. Det skulle jag tycka var spännande att göra. Så det är nog nästa. Sen får jag se, jag kanske tröttnar på collage sen. Det är ju väldigt pilligt. Och ganska stökigt att hålla på med. Man kan inte vara, om man gör det här så blir det liksom... Det är väldigt mycket små lappar och man behöver plats, för man har högar för allt, så man vet var man har dem. Ja.
Men Amanda,
mm.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig.
Har det redan gått en timme?
Det har redan gått en timme.
Ja.
Tack så jättemycket och lycka till med alla projekten.
Tack. Hej.